Gäst idag i Ekots lördagsintervju är Kristina Alvendal, nationell industrisamordnare och chef för statliga accelerationskontoret som ska hjälpa till med industrins gröna omställning. Jag heter Per Bergfors Nyberg. Det är fredag förmiddag, strax efter klockan 10 när vi spelar in det här. Det har varit en mörk svensk vinter för den gröna omställningen med den enorma satsningen på batteritillverkare Northvolt som slutade i konkurs och tusentals som riskerar att bli av med jobben. Finansieringen av Stegras planer på fossilfritt stål har stött på patrull och så LKABs ledning som har börjat att tveka kring omställningen till fossilfri järnsvamp. Ovanpå allt det här, USAs president Trump med hans tullar som kraftigt påverkar den globala ekonomin. Så vad händer egentligen med den svenska gröna omställningen? Välkommen till Ekots lördagsintervju, Kristina Alvendal, tidigare aktiv moderat politiker bland annat som borgarråd i Stockholms stad och nu alltså en av två nationella industrisamordnare på accelerationskontoret.
Ja, men tack så mycket.
Ja, men det har ju varit några tuffa besked den senaste tiden. Hur står det till egentligen med den gröna omställningen i Sverige?
Ja, det beror nog väldigt mycket på vem man frågar och vad man läser. Läser man många tidningar, Stockholmstidningar, så går det väldigt dåligt för vissa företag och vissa delar inom den gröna omställningen. Tittar man på hur det ser ut i hela landet och alla de hundratals företag som för flera år sedan påbörjade investeringar och förändringar i produktionslinan, så rullar den på.
Rullar på? I vilket skede är de då?
Ja, många är genomförda. Många har ju redan gjort stora investeringar i till exempel batterilagring och annat för att kunna försäkra sig om att man har el, för att man har ändrat sin produktionsteknik för till exempel stål. Men det handlar också om andra typer av teknikskiften där vi står inför stora förändringar. Så att i stora delar av Sverige, i stora delar av branscher, så är det ju företag som är befintliga som helt enkelt ställer om. Och du var inne på några exempel i din introduktion. Där handlar det om nya verksamheter och nya. Och det är klart att det är tufft att börja den typen av stora företag. Men överlag så händer det väldigt mycket och den gröna omställningen i Sverige mår ganska bra.
Hur många nya jobb har skapats inom den nya gröna omställningen?
Det kan jag inte svara på hur många som har skapats i dagsläget, för som sagt var en del av de omställningarna som sker idag, de sker ju också för att de befintliga verksamheterna ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga, och då handlar det ju om att bevara arbeten i Sverige. Vi har en debatt som pågår om huruvida den gröna omställningen ska äga rum eller inte, och det är ju tåg som redan har lämnat stationen om man tror att man kan på något sätt hoppa över den gröna omställningen. Det är miljarder efter miljarder som av privat kapital har investerats i förändringar i, som jag sa, produktioner och teknikskiften, för att man ser att det är ett stort behov på konkurrenssidan. Och det här är ju privat kapital dessutom, så att det är ju också en av de sakerna som man får uppfattningen om man läser vissa tidningar, att det bara är statliga stöd som går inom den gröna omställningen. Så är det alltså inte.
Men du är inne på det här med om man läser tidningarna, om man får uppfattningen, säger du. I en tidningsartikel här, Dagens Arbete, pratar om 20 av 30 projekt som har problem. Volvo har skjutit upp byggstarten av sin batterifabrik i Mariestad. Novo Energies batterifabrik i Göteborg, den ligger i frysboxen. En spansk satsning på vätgasbaserad tillverkning av konstgödsel i Luleå har lagts på is. Det pratas om brist på el, brist på pengar, brist på lönsamhet, brist på efterfrågan. Och så har du aktiemarknaden som inte alls just nu belönar de så kallade gröna aktierna. Vad ger det här för bild sammantaget när också Northvolt i vintras gick i konkurs?
Ja, vi kommer inom kort med en rapport från accelerationskontoret, för att regeringen har ju bett oss kartlägga hur ser den gröna omställningen ut i hela Sverige. Och den visar ju möjligen på en motvikt till alla de exemplen som du radar upp. Men jag skulle säga det att en av Sveriges akilleshälar just nu, det är att det är statliga myndigheter som lägger krokben för väldigt många utav de företag och de affärsidéer som skulle kunna göra att det går fortare och att Sverige verkligen går i bräschen.
På vilket sätt lägger de krokben?
Många statliga företag eller statliga myndigheter, de har ju fått år efter år efter år olika typer av uppdrag från regering efter regering och minister efter minister. Och till slut så blir det så många olika uppdrag som inte går i harmoni med varandra. Och det i sin tur skapar målkonflikter, vilket gör att man, om man som företag idag söker ett tillstånd om till exempel ett miljötillstånd eller en koncession eller en detaljplan eller vad det nu kan tänkas vara, så är det på det sättet att det tar alldeles för lång tid. Det är Sveriges akilleshäl. Du kan alltså inte ens få besked om när du ska få besked. Och då är du ju inne på frågeställningen, hur ska kapitalet, till exempel investeringar, kunna anpassa sig till en sån verklighet när tillståndsprocesserna inte är tidsatta och de är inte förutsägbara? Då blir det väldigt svårt. Och är man dessutom beroende av väldigt många tillstånd och alla tillståndsprocesser går till på precis samma sätt, då har ju år efter år efter år gått i någon form av limbo, och det är en omöjlighet för Sverige att bibehålla sin konkurrenskraft då.
Å ena sidan säger du här att det är nya saker som de här myndigheterna har fått från staten, från regeringen, att det har lagt på hög. Samtidigt också i en debattartikel i Svenska Dagbladet så skriver du om överklaganden att många industrier som vill ställa om motarbetas aktivt av statliga myndigheter. På vilket sätt motarbetar de företagen aktivt?
Ja, det är våran bild att det finns i, som sagt var, tillståndsprocesserna är till exempel inte tidssatt.
Men aktivt, på vilket sätt gör myndigheten det här aktivt, att de aktivt motarbetar företagen?
Ja, det är ju en följd av att man inte till exempel kan tala om när man ska få besked om när man ska få besked. Det är ju ett aktivt ställningstagande i någon form av kultur som har satt sig i
Sverige. Så de vill inte ge det här beskedet?
Jag tror inte att det handlar om enskilda personer som inte vill ge besked, utan det här handlar ju om en kultur och ett arbetssätt som är väldigt problematisk för svensk statsförvaltning. Jag skulle vilja säga att det är en av de stora systemfelen just nu. Tid är pengar, men för statliga myndigheter, och det blir ju en generalisering, det finns vissa undantag självklart, så är tid en nullitet. Det är alltså inte en aspekt man räknar med. Man ger inte en tidplan, och om man inte ger en tidplan, hur ska då ett företag kunna veta när man ska kunna påbörja en verksamhet om man får ett tillstånd?
Men jag vill få hålla kvar vid det här. Du säger att de motarbetas aktivt. Du sa alldeles nyss myndigheterna lägger krokben. I er årsredovisning av er verksamhet så skriver ni: svenska myndigheter, insatser och ramvillkor, de kan se fullt tillräckliga och ändamålsenliga ut i teorin, men i praktiken så inte reagerar de på oförutsedda och elakartade sätt. Hur agerar myndigheterna på ett elakartat sätt?
Det är en upplevelse som väldigt många på utsidan av myndighets-Sverige har.
Men ni skriver det här i er årsredovisning.
Vi vill vara väldigt tydliga med att det finns en hel del systemfel i de olika statliga myndigheterna.
Men systemfel, är det en illvilja från myndigheterna?
Nej, det är naturligtvis inte en illvilja från myndigheternas sida.
Det låter lite som att du påstår att de jäklas.
Ja, men alltså, det är ju ingen som jäklas. Det finns ju 360 graders perspektiv i uppdragen som man får och olika aktörer som samverkar. Och det här framgår väldigt tydligt i den expertrapporten som jag också skrev till regeringens produktivitetskommission, att alla gör ju så gott de kan utifrån sina uppdrag. Och här är ju politiken naturligtvis den högst ansvariga aktören, om man nu kollektiviserar
politiken. Men är det inte det de ska göra? De har ju sina områden, sina uppdrag som de ska se efter. Är det inte, så att säga, miljömyndighetens intresse att se efter miljön, den den ekonomiska myndighetens intresse att titta på ekonomin.
Ja, det beror ju inte på vad det ska göra. Det beror ju på vad det står i deras till exempel regleringsbrev. En del har ju i sitt uppdrag mera övergripande uppdrag, och sen är det myndigheterna som ska tolka hur man ska göra detta. Och då är det klart att en av de sakerna som berör detta, och som man ju då kan frågasätta om det är en del av uppdraget eller inte, det är ju när statliga myndigheter överklagar andra statliga myndigheters beslut. Då har man ju ändå tagit en aktiv ställning till att motarbeta den investering som precis alldeles nyligen fick klartecken av en statlig myndighet. Och tar man då ett aktivt beslut att överklaga det beslutet som försenar eller försvårar en investering i den gröna omställningen, så är ju det någonting som måste hanteras.
Men ska de alltså inte göra sitt jobb och följa lagen och säga att det här måste vi överklaga efter vårt
perspektiv?
Det står
inte i någon lag att man behöver överklaga någonting. Det här är ju precis det som är en utmaning för Sverige. Det finns i princip inga myndigheter som har någon form av uppdrag att överklaga andra myndigheters beslut.
Men deras uppdrag är väl att följa deras egna, så att säga, deras område, deras ansvarsområde, att se efter det som de ska välja att prioritera och se till så att de faktiskt följer ramar och riktlinjer, det som de ska förhålla sig till.
Ja, men absolut. Men låt mig då ta ett exempel. I Sverige är det på det sättet att det är länsstyrelserna som ska göra avvägningen mellan olika riksintressemyndigheters bedömningar. Och det innebär ju att det är beslutsordningen. Och om då länsstyrelsen fattar ett beslut, då är det ju det som ska gälla, därför att det är länsstyrelsens uppdrag. Det har riksdagen sagt att det är länsstyrelsens uppdrag. Då är det våran uppfattning och många andras uppfattning att det är direkt olämpligt att riksintressemyndigheter då överklagar statens förlängda arm, det vill säga länsstyrelsen. Så det är ett typiskt exempel på att den här typen av överklaganden är faktiskt någonting som försenar och försämrar för Sveriges totala möjligheter att ställa om och genomföra den gröna omställningen. I slutändan innebär ju det här att det är statliga myndigheter som har bidragit till att Sverige eventuellt inte lyckas nå klimatmålen 2030 och få betala böter till EU. Det är en ordning som är helt orimlig.
Ett av era fem rekommendationer i er årsberättelse är just också att riksintressemyndigheter inte ska få överklaga varandras beslut. Om jag då bara får tolka det här, det betyder alltså att Sametinget får alltså inte överklaga någonting som Trafikverket eller SGU har beslutat om, bara för att ni tycker att det försenar processen, är det så?
Ja, det är ju inte för att vi tycker att det försenar processen, utan de här förslagen bygger ju på hundratals möten som vi har haft.
Men Sametinget ska inte få se efter sitt eget intresse i det här läget?
Jo, absolut. Vi har inga, jag ska vara väldigt tydlig med att accelerationskontorets uppdrag, det är ju att se till att beslutsprocesserna fram till eventuellt ett ja eller ett nej eller ett politiskt ställningstagande är tidsatta, förutsägbara. Vi har fått uppdraget att det ska gå fortare. Och när vi hamnar i situationer där olika statliga aktörer triggas mot varandra, det är ju inte någon som är behjälplig av att ett antal jurister i en domstol får hantera en fråga om inte de statliga myndigheterna gör det. Vårt förslag har ju varit att man tillsammans runt bordet, vi kommer alltså till situationer ofta där statliga myndigheter som har olika uppfattningar inte ens har pratat med varandra. Det är ingen bra ordning för Sverige.
Men om du får bestämma, då får försvaret inte överklaga någonting som Trafikverket har bestämt, därför att ni tycker att det är försenar processen, är det så?
Vi har sagt att det är rimligt att se över den här, att begränsa möjligheten exakt hur den här uppmaningen eller instruktionen till myndigheterna kan utformas. Håller nu accelerationskontoret på att utreda och diskutera med massor av olika parter.
Jag tänker i förlängningen här, jag vill bara verkligen vara väldigt tydlig så att vi förstår vad det är som ni vill. Mm. I en artikel i tidningen Byggvärlden så säger du att det perfekta beslutet finns inte. Det måste vara okej med good enough. Mm. Är det du menar här? Att ja, men okej, försvaret tycker att det här kanske inte är lämpligt för Sveriges försvar, men det är good enough ändå? Eller ska man tumma på miljöregler för att det är ändå good enough, vi måste genomföra det här?
Nej, uttrycket good enough handlar egentligen om att vi i Sverige har en kraftig överbyråkratisering på det mesta. Det handlar helt enkelt om att man vid till exempel en detaljplan eller andra typer av tillståndsprocesser blir ålagd att ta fram utredning efter utredning efter utredning som visar olika saker, och sen har det gått så pass många år, kanske 3-4 år under den här handläggningen, att man måste göra om en utredning därför att den har blivit inaktuell. Och det perfekta beslutet finns ju inte för 5 år senare när man tror att man har utrett allting. Då ser verkligheten helt annorlunda ut. Så det handlar ju väldigt mycket om att good enough är en, och det vet jag att många länsstyrelser försöker jobba mera med. Det går helt enkelt inte att utreda allting upp och ner, fram och tillbaka.
Så vad ska man acceptera då? Lite miljörisker? Är det okej?
Nej, det här handlar ju inte bara om miljörisker, utan till exempel så handlar ju den här beslutsprocessen också om detaljplaneprocesser. Det är inte rimligt att vi har en detaljplaneprocess i Sverige som genomsnittstiden för en detaljplan ligger på 5 år. Och nu är det 2025 och vi har ett klimatmål, i alla fall det första, som ska vara uppfyllt 2030. Och om man då som industri ska ställa om, så handlar det om att man ska söka detaljplan, man ska ha ett miljötillstånd, man kanske behöver en koncession och sen ytterligare ett antal tillstånd. Då är ju vi långt bortom 2030.
Men är inte det här en tradition som finns i Sverige, att vi har myndigheterna här för att bevara olika intressen, men om man gör som ni föreslår, finns det inte en risk att vissa värden kommer i kläm om man tar bort möjligheten att överklaga, att komma med åsikter, till exempel miljöintressen?
De är extremt väl utbyggda, de här processerna som vi har i Sverige. Vi är nog, man skulle nästan kunna påstå att vi är världsunika när det gäller olika typer av samrådsprocesser och hur man kommer till tals och hur man efterhör olika saker. Men om man inte har med tid som en aspekt i alla de här olika delarna, då blir det ju väldigt märkligt för de aktörerna, i det här fallet företag och investerare, som ska driva på och förändra. Du får det ju låta som att den gröna omställningen är dålig för miljön. Så är det ju inte riktigt, utan kan vi inte åstadkomma den gröna omställningen i tid, då kommer ju det såklart också att drabba en hel del andra intressen som vi vill värna. På accelerationskontoret har vi inte ställning i sakfrågor, utan vi har sett det som vår roll.
Men tid är viktigare att än att myndigheterna får säga sitt. Jag tänker att första januari kom det ju en ny lag ändå som trädde i kraft, där man också tar upp det här med tiden, till exempel att man ska ha tydlig tid när det gäller handläggningar.
Ja, för vissa delar av de olika processerna och i vissa fall. Men ingen generell aspekt handlar det ju om. Och det är ju en väldigt märklig som ställningstagande, eller det är inte ett aktivt ställningstagande, det är ett resultat av arbetsformer, att offentlig sektor inte jobbar med tid som en ingrediens. Tänk om svenska företag skulle jobba på samma sätt som statliga myndigheter, där man inte mäter tid.
Men nya lagen
man skulle
räcker
aldrig
inte.
Man skulle inte komma med en rapport i tid, produkterna kommer när de kommer. Om man ringer idag till vill veta hur det ligger till i effekttilldelningen för ett stort företag som vill ställa om, då får man beskedet att det tar den tid det tar att räkna. Hur ska jag som investerare veta om det tar 2 veckor, 2 månader eller flera år att räkna fram så att jag vet om det blir en effektdelning? Så det här är det absolut vanligaste.
Bara som vi vet, den nya lagen som trädde i kraft 1 januari, den räcker alltså inte.
Nej, men det finns ingen lag som det finns redan en förvaltningslag som säger till exempel att statliga aktörer eller offentlig sektor, det finns en serviceplikt. Men det är inte så att när man ringer idag till vissa statliga aktörer och man frågar, kan ni hjälpa mig, hur ska jag göra för att det ska bli ett ja i slutändan? Då får man svaret, vi har ingen rådgivningsfunktion. Så det står också i lagen, men det efterlevs ju då inte heller riktigt. Så att våran roll på accelerationskontoret har ju också varit att poängtera, peka ut det som inte fungerar i Sverige idag. Och det som är våran akilleshäl är att det levereras inte i tid.
I tid, jag ska bara säga det. 1 januari då så var det alltså en ny lag som började gälla som handlar just om att förenkla och snabba på miljöprövningarna. Bland annat ska myndigheter upprätta tidsplaner för handläggningen i större utsträckning. Och det ska bli lättare att avgöra mål utan huvudförhandling. Och fler muntliga förberedelser ska också användas oftare. Och dessutom pågår också en annan utredning som ska snabba på bygglovsprocesserna. Det här är tilläggsdirektiv till miljötillståndsutredningen. Men ni tycker att det här räcker alltså inte?
Vi får väl se om det räcker. Det här var ju också någonting som jag tog upp i min expertrapport i produktivitetskommissionen. Så det som ligger på bygglovssidan, det är ju en direkt följd av att flera aktörer har uppmärksammat år efter år efter år, regering efter regering, på att det går för långsamt. Och nu har uppenbarligen den sittande regeringen tillsatt ett antal utredningar som tittar på det här. Men det räcker ju inte med en utredning. Man måste ju fatta beslut och sen ska det implementeras. Och det är ju nästa del som Sverige behöver bli bättre på. Man kan inte bara stifta lagen, man måste implementeras också.
Det här är Ekots lördagsintervju som idag gästas av regeringens industrisamordnare Kristina Alvendal som har uppdrag att snabba på industrins gröna omställning. Om vi tittar på, det finns ju viss kritik mot just begreppet accelerationskontor, att det kanske skulle behövas ett inbromsningskontor istället. Finns det en risk att ni går för snabbt fram och trycker på för den här gröna omställningen och att kommuner till exempel inte hinner bygga bostäder?
Nu har jag bara hört en person som vill ha ett inbromsningskontor, men det kanske är flera som vill ha det. Men kommuner är ofta de som kontaktar oss. De tycker ju också att det går för långsamt. Det är ju inte ett självändamål för en kommun som tycker... Jag har inte hört en enda kommun som har kontaktat oss i alla fall som tycker att det går för fort. De har ju också en utmaning i en lagstiftning i det här fallet när det gäller plan- och bygglagen. Och som vi var inne på lite tidigare så tar det väldigt lång tid att ta fram detaljplaner. Och det är ju många kommuner som kämpar med att minska den tiden. Sen finns det mycket att göra där också. Men intressant ändå att du tar upp just bostadsfrågan. För den är ju väldigt mycket kopplad till vårt uppdrag på accelerationskontoret. Det är ju nämligen att identifiera ett antal målkonflikter. Och där är det en av de målkonflikterna som vi har tagit upp och nu arbetar mycket med. Och den har att göra med hur regelverket och möjligheten, framförallt handlar det ju om mindre kommuner som kanske har haft en stagnerad tillväxt utifrån befolkningstillväxt eller till och med att den har gått ner, får en möjlighet till en större industrietablering och då naturligtvis en stor efterfrågan på att också se till att möjliggöra för människor att flytta till kommunen. Och så finns det inte bostäder. Nej, men i dagsläget så har vi ju dessutom en situation på bostadsmarknaden där det har varit väldigt segt och det har ju varit stiltje till och med. Och här handlar det just nu vårt arbete och i väldigt nära dialog, för jag tror att väldigt många utav kommunalpolitiker tycker att det är ingen som lyssnar på dem. Jag har ju frågat många av de kommunala kommunerna som det handlar om. Vem är mottagare på regeringskansliet till en sån här frågeställning om bostäder och så? Och det finns ju inte riktigt någon mottagare därför att regeringskansliet är också lika siloorienterat som alla statliga myndigheter. Och det här är en fråga som vi tittar närmare på. Kanske om ett år, om jag får komma tillbaka i den här intervjun, så kommer vi att ha föreslagit ett antal konkreta åtgärder för att underlätta för mindre kommuner med stora etableringar. För det är inte bara bostadsfrågan, utan det handlar ju om att det påverkar den kommunala ekonomin i form av service och andra saker. Och det är en målkonflikt och det har ju vi fått i uppdrag att arbeta med och identifiera. Och det intressanta med vårt uppdrag är ju också att än så länge, och vi jobbar och jag personligen jobbar i att ha kontakt med alla politiska partier i Sveriges riksdag. Och där är man överens. Det finns inget politiskt parti som tycker att det är en eget värde i att det tar lång tid, att vi har skapat en byråkrati. Det går ju till och med till på det sättet att ärenden läggs på hög och det det har ju ingenting med demokratiska processer eller de olika statliga myndigheters rättigheter som du var inne på tidigare att ifrågasätta andra statliga myndigheter, utan det handlar om ett arbetssätt. Om man överklagar ett ärende idag så ska man inte behöva bli satt på vänt. Och
nu är vi tillbaka på överklaganden här, men jag vill hålla fast vid resursbegränsningar. Till exempel Malmbanan är också ett sånt problemområde som det beskrivs, att det inte har byggts dubbelspår där. Mm. Behöver man bromsa de här satsningarna och se till att kanske dra in regeringen istället och säga, vet ni vad, bygg ut det här till dubbelspår, då kan vi få till de här satsningarna i norr. Är det någonting som man kanske behöver snarare bromsa och vänta in infrastrukturen och resurserna innan man öser på?
Ja, min personliga uppfattning är att det borde rimligen vara möjligt att göra väldigt mycket parallellt. Men accelerationskontoret har ju också fått i uppdrag att titta på möjligheten i specifika fall och introducera alternativa finansieringsformer. Och det är ju ett sätt för regeringen att be accelerationskontoret att peka på en del projekt där man kan kanske införa olika typer av OPS-lösningar.
Men kan du gå till Ebba Busch och säga, vet du vad, det här måste ni bygga nu för att vi ska kunna bygga ut den gröna omställningen?
Mm. Det här är ju en av de sakerna som gör att accelerationskontorets uppdrag är väldigt unikt. Vi har avstämningar med de relevanta statssekreterarna
så
löpande.
Har du sagt det här till regeringen?
Ja, vi pratar med dem löpande, så vi är ju inte en skrivande utredning. Ja, dels om Malmbanan, om att tid måste mätas, om överklagningar och en hel del andra sakfrågor.
Låt mig fråga om en annan sakfråga. Ja. Elpriserna, det här är också någonting som beskrivs som att det är ett stort problem. Många av de här industrierna slukar el. Många har fått pausats på grund av att det inte finns tillräckligt med el. Riksrevisionen i sin rapport om LKAB i veckan säger att elpriset, framtida elpriset, spelar också in i den här kalkylen huruvida järnsvamp i framtiden kan bli lönsamt eller inte. Hur ser du på det här problemet med att elproducenter vill inte bygga ut om det inte finns klara investeringar, och de här producenterna som ska bygga gröna omställningen, de vill inte bygga ut om de inte vet att det finns ordentligt med el till bra priser. Den konflikten, höga låga elpriser och viljan att investera i el eller att bygga ut den gröna omställningen, hur kan man få det här att gå i fas?
Accelerationskontorets uppdrag är inte att gå in och tycka om sakfrågor kring elprissättningar och så. Som du mycket riktigt påpekar så finns det ju en hel del andra utredningar och aktörer i statens tjänst som nu tittar på ett mer robust system för det. Vårt uppdrag är ju egentligen uteslutande att titta på hur ska det kunna gå fortare i beslutsprocesserna. Och det handlar inte om att på något sätt lägga hämsko på demokratiska processer, utan det handlar om att vi inte har ett system där staten går i takt med statens andra olika delar. Det handlar om att ärenden läggs på hög.
Okej, men gå i takt då. Om jag håller fast vid den saken. Nu har ju regeringen ett väldigt ensidigt fokus på att man vill bygga kärnkraft. Det kommer ta många år innan kärnkraften är på plats. Man vet alltså inte, finns det tillräckligt mycket el? Och vad kommer elpriserna att göra? Om ditt jobb är att främja den gröna omställningen, ni har ett förhandlingsmandat säger du också. Ska det inte gå in då i så fall och kliva in och säga, vet ni vad, ni måste bygga den här elproduktionen på det här sättet, eller ni måste bygga den här fabriken på det här sättet, och så gör vi det här i samklang. Har ni inte ett sånt uppdrag för att då se till att både elen finns och rätta elpriserna och investeringarna för att kunna driva på den gröna omställningen?
Vad vi gör och vad vårt mandat är, det är ju till exempel att om det finns ett behov eller en efterfrågan vid en vindkraftetablering och den går långsamt, då kan ju accelerationskontoret komma in och försöka se till att den processen kring till exempel tillstånd och annat går snabbare. För det är ju det som är det stora problemet. Och när det gäller just vindkraften, det är ju en otrolig tydlighet i vindkraften där olika statliga intressen går emot varandra. Och det är klart att det är någonting som vi har påpekat för accelerationskontoret. Vi har till exempel påpekat till ett antal av statssekreterarna att Försvarsmakten behöver komma in tidigare i processerna kring var någonstans eventuella vindkraftparker kan ligga. Och det är ju någonting som regeringen nu, det pågår ju ett arbete om just en förändrad ordning när det gäller till exempel vindkraft, där det rimligare är att Försvarsmakten och andra parter sätter sig kring det runda bordet och tittar på vilka platser i Sverige är lämpliga för vindkraft. Inte som nu, att vem som helst kan titta på olika platser, skicka in tillståndsansökningar som sen läggs på hög och blir fördröjda.
Ett problem just nu är ju att regeringen inte vill betala för anslutningen av vindkraften och sen in till land till exempel. Kan ni gå in där och påverka?
Vårt uppdrag är ju inte att ta ställning i politiska sakfrågor, för då hamnar vi ju i en helt annan uppdrag.
Men om det är ett problem för den gröna omställningen?
Ja, men det finns mycket som är problem för den gröna omställningen om man nu ska generalisera utifrån partipolitik. Men där är inte vi på accelerationskontoret, utan vi är väldigt tydliga med att vårt uppdrag handlar om att vi behöver ha tidsatta och förutsägbara tidsprocesser i Sverige. Och det är just nu Sveriges största akilleshäl. Frågar man företag som vill investera i Sverige och som tittar på Sverige utifrån, så är den här frågan den mest avgörande. Att man måste veta när man kan få ett besked. Och då handlar det ju inte om att alla besked ska bli ja, utan du behöver ju veta om det blir ja eller nej. Och du behöver få veta att det sker inom en viss tid.
Kristina Alvendal, industrisamordnare på statliga accelerationskontoret. Tack så mycket för att du kom hit till lördagsintervjun.
Tack så mycket.
Och med oss nu i studion Per Ivarsson på Ekonomiekot. Per, vi pratade ju mycket om läget för den gröna omställningen. När ett sånt här jätteprojekt som Northvolt går i konkurs, hur mycket påverkar det branschen generellt?
Det är klart att det påverkar ganska mycket. Man kan bara titta på en sån sak som möjligheten till framtida investeringar. Vi har själva här på Ekonomiekot gjort intervjuer med investerare som menar på att man drar ju såklart örnen åt sig och det kan bli svårare framöver och så vidare. Så på så sätt så påverkar det mycket. Det blir också ju såklart allmänt en större osäkerhet på om det går att få lönsamhet i det här. Och just i Northvolts fall så var ju det finns ju såklart väldigt många anledningar, men två stora anledningar var att man försökte göra många saker på en gång. Flera av de andra projekten har kanske bara en sak på en gång, eller man ska uttrycka det. Men en annan sak var att det var svårt att få fason på produktionen uppe i Skellefteå. Och det kan ju få andra att dra öronen åt sig. Är det så lätt att genomföra den här nya tekniken som man vill använda sig av, att det kan finnas så stora produktionsproblem så att det kan vara svårt att få effektivitet i det hela? Jag tror att det finns väldigt många effekter av Northvolts konkurs.
Mm. Var det något annat du fäste dig vid här i vår intervju?
Ja, hennes hårda ord, får man väl ändå hårda värdeladdade ord om tillståndsprocessen. Hon var ju väldigt kritisk och använde ord som överbyråkratisering och sätta krokben och kanske även illvilja. Jag kommer inte ihåg om det stod i, om man använde det just under intervjun eller om det stod i rapporter och så vidare. Så att det finns, jag fäst mig vid hur pass väldigt kritisk hon var mot den tid som de här tillståndsprocesserna tar, om detaljplaner och liknande.
Vad vill hon med den här ganska skarpa kritiken, tror du?
Nej, men det är väl klart att hon vill påpeka och framföra att det är ett stort problem för näringslivet, att det tar väldigt lång tid och säkert att man från näringslivets sida upplever att det är väldigt oförutsägbart och att det är svårt också att veta när man då kan få ett besked. Inte bara att man inte vet vad beskedet blir, man vet heller inte hur lång tid det kommer att ta innan man får beskedet.
Skulle du säga att hon har fog för att vara så pass kritisk?
Det finns flera andra som också är kritiska. Jag är mer överraskad att en representant för staten var kritisk på det sättet. Jag menar, ett flertal organisationer och företag har ju påpekat att det är väldigt svårt att veta när man ska få besked, vad beskedet ska bli och att just överklaganden och annat tar så väldigt lång tid så man vet inte riktigt hur man ska kunna räkna hem en eventuell investering. Så att på det sättet så finns det flera andra som har varit väldigt kritiska innan henne, och det är ofta man för ju fram det här med regelförenklingar då och då, eller ganska ofta snarast, och även just att tillståndsprocesserna innebär problem för företagen som vill investera. Så att på det sättet är hon absolut inte ensam, men hon var väldigt tydlig i sin kritik.
Mm. Vi hann också med att prata lite elpriser på slutet, men där tyckte hon inte riktigt att det var hennes uppdrag.
Nej, det kändes som hon sköt den frågan ifrån sig lite, och det tycker jag var intressant utifrån att exempelvis när man diskuterade om det ska kunna byggas ny kärnkraft i Sverige, så fanns det någon slags variant av prisgaranti för den energi som kärnkraften då i så fall skulle producera. Och en siffra som nämndes, som inte behöver vara den som det blir i slutändan såklart, men det var ju 80 öre per kilowattimme. Det är ju, kort sagt, det är ju högre än det pris som gäller just nu om man skulle titta på generellt. De påstår att det är relativt sett låga elpriser i Sverige just nu. Det är kanske inte så att den genomsnittliga konsumenten upplever det. Men exempelvis statliga Vattenfall menar på att nej, vi vill inte just nu göra långsiktiga investeringar. Det går inte att räkna hem det med dagens elpriser, sa Anna Borg häromdagen efter kvartalsrapporten när vi intervjuade henne. Så att här finns ju en motsättning mellan då energibolagens vilja och inställning och vad många företag anser behövs i form av ny energiproduktion. Och där skulle det väl kunna finnas en roll för någon att samordna och få dem att komma överens på plan som gjorde att det helt enkelt gick att komma framåt.
Per Ivarsson på Ekonomiekot, tack för att du var med oss i lördagsintervjun i Sveriges Radio P1. Tekniker idag Erik Runesson, producent Maja Lagerkrans, Per Bergfors Nyberg heter jag. Nästa vecka så kommer försvarsmaterieltillverkaren Saabs vd Mikael Johansson hit. Tack så mycket för att du har lyssnat.